Välkomna till MMA-podden med Paul Evraie
och Magnus Jukka Sedenblad.
Ja, för er som eventuellt lyssnar när den här direkt har släppts, så har det ju då varit julafton igår. Men jag känner att den riktiga julafton, den kommer på lördag natten till söndag, alltså den 30:e på morgonen. På söndag 04, då sätter galan igång där Alexander Gustafsson möter John Jones, och då får vi hoppas att den riktiga julklappen kommer med oss hem till Sverige. Bara för att vara riktigt lite korrekt här, så den här podden spelar vi alltså in nu på lördag morgon den 22 december, så vi kan få fira lite jul också, du och jag, Mange, eller hur?
Ja, men det är ju tanken liksom.
Så om det har hänt någonting eventuellt på söndag eller måndag som vi inte tar upp, ja, då är det därför. Den här podden annars kommer ju släppas så färsk som möjligt. Men nu spelar vi in i, lite på förhand. I dagens avsnitt så kommer vi ta upp då huvudkortet, och vi kommer att prata om Amanda Nunes mot Chris Cyborg. Vi kommer att prata om Ilir Latifi mot Corey Anderson, och sist men inte minst så kommer vi såklart att på riktigt ordentligt gå igenom Alexander Gustafsson mot John Jones, returmötet nummer 2. Eller returmötet.
Ja, returmötet. Det är den vi... jag är så peppad. Let's do this.
Och vi är lite rädda för att liksom bränna allt krut och diskutera Alex mot John Jones i 5 timmar. Så vi börjar i rätt ordning. Jag tycker att vi kan börja med att gå igenom i alla fall Ilir, och så tar vi titelbältena efter varandra. Ilir möter ju nu då Corey Anderson. Deras möte är spikat inför detta kort. Och... Ilir har ju då ett record på 14 vinster, varav 5 stycken knockouter och 5 stycken submission vinster, och han har då 5 stycken förluster nu när han tar sig an Corey Anderson. Och jag måste bara tillägga, det fascinerande här är ju att vi har ju faktiskt 2 stycken svenskar i lätt tungvikt, båda är rankade. Och de fightar på samma kort.
3, vi får inte glömma Jimmy. Vi adopterar han.
Nej, men det stämmer. Det är helt rätt. Ja.
Nej, men alltså det... Bara när du säger det här, Ilir mot Corey Anderson, man så här, man blir inte jättetaggad på grund av att vi har en ännu större match. Men det var inte så länge sedan jag kommer ihåg att Ilir började utmana Mousasi. Mm. Och jag var väl kanske inte så jättesnäll i det och tänkte så här, ja, det kommer ju aldrig gå. Alltså jag kan också gå och möta Mousasi på en huvudmatch, men så får han den matchen. Han får gå main event i Globen, och det var inte så länge sen, och även liksom han gick i Globen mot Blaovic, och helt plötsligt möter han Corey Anderson och är 5:e rankad. Mm. Och man känner att det är skåpmat. Det är en av våra mest bästa, fantastiska egenskaper, men också den sämsta, det är den här anpassningsbarheten vi människor har. Man helt plötsligt bara, men Alex möter John Jones. Och så helt plötsligt glömmer man bort att Ilir möter Corey Anderson på main event på nyårsgalan i Las Vegas. Alltså, det är sjukt.
Det är minst sagt är det. Tilläggas bara där vad gäller rankingen. Så du har helt rätt, Ilir Latifi är rankad 5:a, men jag vill bara tillägga då att Corey Anderson är rankad nummer 10. Mm. Och det här är då vissa som har frågat, varför ska han möta någon som är högre rankad? Fast det händer. Det är inte konstigare än så. Jag vill bara summera det. Men det är jag vet inte var man ska börja. Det känns så här, vi närmar oss också den här kollisionskursen på något vänster med Alex och Ilir och hit och dit. Och det är någonting som, den kommentaren har ju dödats flera gånger. Och kommer de mötas? Nej, de kommer inte mötas. Men de går mot den. Det intressanta blir egentligen här, vad händer ifall båda vinner? Och det tänkte jag att vi kan ta lite innan vi går igenom den här matchen. Vad tror du rent konkret? Kommer vi få se någon av dem kliva upp till tungvikt?
Inte nästa match, men kanske om 2 matcher. Mm. Okej, vänta, jag tar tillbaka den. Det finns en möjlighet, beroende på Alex vinner, John Jones, vad han beslutas för att göra. Han har ju redan nu börjat prata om att utmana DC. Mm. Och jag pratade lite med DC då och då. Jag har även sett vad han har lagt ut och så. Han började också nämna kanske där sista matchen här, tungviktsmatch i mars eller vad han har sagt. Han bara, kanske blir en match till. Hint, hint. Så jag tror ju fortfarande att han vill ha den där revanschen och sen lägga handskarna på hyllan. Så det är svårt att veta, men om John Jones, ja, det kommer fram att han har varit dopad igen eller något liknande, då kan jag se en möjlighet att Alex skulle gå upp till tungvikt och möta DC. Men nu, ja, nu spekulerar, nu drar jag iväg här på tok för långt. Men det var en tanke jag fick.
Ja, men det är tankar vi ska ha här i MMA-podden. Det är det du går ut på. Det är de här tankarna som jag tror att alla lyssnare också vill höra. Våra små spekulationer. Vad fan tror vi egentligen och vad är det vi vill se för matchningar? Men om vi går in lite då på Corey Anderson och Lilla Tiffy. Illir kliver ju då in just nu med två stycken raka vinster sen sin förlust mot Ryan Bader, och det är ändå ett ganska bra tag sen som han åkte på den förlusten. Han har besegrat, det var 2016, sen besegrade han Tyson Pedro och nu senast då och Vincent Prue i februari i år, och han ska då ta på sig Corey Anderson, som jag tror han är nog den som har haft mest liksom smeknamn i UFC. Det är Beast in 24/7, just nu är det Overtime. Han har haft fler, det är en rad. Men alla smeknamn leder på något sätt till att han har jättemycket kondition. Och det har han också. Det är verkligen någonting han har. Han har 11 stycken vinster i alla fall, varav 4 TKO-er. 7 gånger har han gått till domslut, inga submission-vinster. Hans 4 förluster, där har vi 3 stycken knockouter. Och han åkte ju på en otrolig one shot one kill av vår då adopterade son här, Jimmy Manoa.
Ja, precis. Det var ju verkligen första vänsterkroken. Och ja, det vore ju fantastiskt. Jag ser faror. Jag vill ju, jag tror att Illy kommer vinna. Men jag ser också faror, och det blir alltid så här jobbigt när man bryr sig om någon så mycket och håller på någon så mycket, så kan ju ibland den här rädslan också krypa sig på. Och precis det du nämner här, att alla hans smeknamn är baserat på en fruktansvärd kondition. Och jag brukar ju säga det i sändning, och det så det är, att du kan inte vara en 100 meter sprinter och en maratonlöpare på samma gång. Och Illir är, det är bara titta på han, han är ingen maratonlöpare. Det är ett powerhouse, och det har vi sett i hans matcher också. När han väl får den där träffen så är det ofta början på slutet. Men som vi ser, som du nämner här, hans förlust mot Ryan Bader, när han inte får den, vad händer då? Hur ser det ut? Och ja, det är en fara jag ser. Att Corey Anderson lyckas överleva i början och lyckas sätta press och få Illy att jobba.
Ja.
Och sen kunna ta över matchen därifrån i början, ja, mitten på rond 2 där någonting kanske. Men Illy har blivit klok, han är bra, han vet om sina begränsningar eller vad vi ska kalla dem, och han har lärt sig spara energin i matcher.
Det tycker jag han visar mot Tyson Pedro. Jag tycker där var det verkligen en demonstration av det här, att verkligen ta matchen dit han ville och ändå driva ut och styra i 3 ronder och plocka särn. Jag vill bara tillägga en grej med Corey Anderson. Det började med en knockout mot Jimmy Manoa. Sen mötte han Vincent Prue, som också avslutade honom med en huvudspark i den tredje ronden. Efter det har han då vunnit decision mot Patrick Cummings och Glover Teixeira. Jag anser väl då att Illir besitter lite det som Manoa och Vincent Prue besitter. Förmågan att kunna avsluta Corey Anderson. Med slag då, syftar jag på, med tanke på att det är knockout där. Båda kliver in i alla fall in med 2 stycken vinster i ryggen. Jag håller med dig i det du säger. Det blir alltid en större oro när man ska just analysera och prata om folk man känner eller fighters hemifrån, och man vill så gärna se dem som vinnare, att man oftast hittar anledningarna till varför de ska förlora mycket lättare. Och det är det som är obehagligt också. Medan när man är andra fighter så kan man bara vara så övertygad. Men det blir alltid lite, lite svårare när det gäller våra egna atleter.
Ja, verkligen. Men ja, det du nämner liksom, han har blivit bättre på att pacea sig själv och han har en fruktansvärd knockout power. Och jag hoppas att det kommer bära frukt i den här matchen. Och jag tror också att det kommer det.
Mm.
För som du säger där, Ille är femte rankan. Och
Tio, precis.
Det är ett kliv upp. Det är ett, alltså i den viktklassen också så är det ju lite större hopp än i vissa andra viktklasser. Och Corey Anderson har ju inte vunnit mot de bästa.
Nej.
Han har ju förlorat mot de bästa. Eller de där uppe. Och vunnit mot några då får vi säga. Men det, ja, jag ser ändå som Ille som favorit i den här matchen. Han får bära favoritskapet.
Jag håller med. Jag ser också Ille som en favorit. Jag måste ändå säga att när jag ändå tittar på matchen, jag håller med i de här oroerna som man får, de här vad fan, och här kan han torska och här kan det gå snett. Och men sen samtidigt när jag ser liksom objektivt, vem är Ille, vad har Ille gjort, vilken typ av motståndare har Ille vunnit över, vilken typ av motståndare har han förlorat mot, då ser jag Ille ändå som att Corey Anderson ska, jag får ändå en liten magkänsla och en repris av Jimmy Manoa mot Corey Anderson eller Vincent Pro Corey Anderson. Jag ser ändå det här någonstans att den kommer inte gå tiden ut. Det är lite den känslan jag får och jag hoppas verkligen att jag har rätt.
Ja, men det hoppas jag med. Jag hoppas Ille vinner på knock väldigt tidigt så man kan andas ut. Men ja, fantastiskt att Ille är femte rankad.
Ja.
Och har möjlighet att slå Corey Anderson som är 10 rankad. Och det här, vad händer sen för Ille?
Ja, det är lite det som är faktiskt frågan och med den tanken så ska vi faktiskt också ta en titt på hur ser egentligen rankingen ut. Så jag jobbar med från nummer 10, Corey Anderson, och neråt. 9, Jimmy Manoa. 8, Dominic Reyes. 7, Thiago Santos som kom från mellanvikten. Vann då mot Jimmy Manoa senast, nu är han 7. Volkan Ozdemir 5, som gick om titeln för inte jättelänge sedan. Förlåt, 6. Ili Latifi, 5. Sen har vi Jan Blachowicz, nummer 4. Och det har precis då blivit typ officiellt, tror jag, att han faktiskt ska möta Thiago Santos om några månader. Sen har vi Anthony Smith som har gått 2 matcher i viktklassen, redan rankad 3. Sen är det då Alexander Gustafsson och John Jones som är då 2 Alex, 1 John Jones. Mästaren är fortfarande Daniel Cormier. Han har blivit av med bältet, men de måste ha en champ. Så det blir, bältet blir 100% vakant. Som Dana White säger, så fort de går in och har slagit första slaget, då är mästaren borta. Och då är det Alexander Gustafsson och John Jones som gör upp. Och då kommer också tolkare som att DC försvinner från rankingen. Men han börjar, ja, jag vet inte, det är lurigt. Vi får se hur de gör. Hur som helst, så ser nummer 10 rankingen ut till lätt tungvikt. Frågan är då, om Ille vinner, vem ska han möta? Anthony Smith, mycket möjligt, skulle jag nog rent spontant kunna säga. Jan Blachowicz skulle ju kunna vara ett returmöte, men nu är Blachowicz matchad. Anthony Smith.
Ja, alltså jag hade ju gärna sett ett returmöte mot Blachowicz. Då Ille förlorade första mötet i Globen där på en leverspark. Så hade jag gärna sett ett returmöte med Blachowicz. Jag tycker Blachowicz har sett riktigt bra ut också.
Jag håller med till 100%.
Han har verkligen sett bra ut. Och så jag ser fram emot han och Santos. Spännande match.
Ja.
Väldigt spännande match.
Kan Blachowicz ta pressen?
Ja, precis. Och jag tycker ju fortfarande att det är roligt att just den här mellanviktarna kommer upp och levererar. Och det, jag har ju sagt det ganska länge och jag tror ju liksom, skulle Luke Rockhold bestämmas för att gå upp, Joel Romero bestämmas för att gå upp, Musashi när han var i viktklass eller i UFC, skulle han, alltså alla de hade ju lätt lagt sig topp 10.
Ja. Ja.
Kvalitetsmässigt. Och det är ju få viktklasser som man skulle kunna säga det om, att så många kan gå upp och prestera. Men jag tror nästan topp 5 skulle hamna topp 10.
Ja, det
topp 5 mellanvikt.
Ja, det har ju redan topp 10-15 visat att de har till och med tagit sig en högre upp.
Det här, för det får vi säga, både Santos och Anthony Smith var ju inga lysande stjärnor i mellanvikten.
Nej, och det är lite intressant faktiskt, för det är faktiskt precis det Luke Rockhold har sagt. Han bryr inte om att kliva upp, och han säger nu att liksom, ja, men de som är högt upp i rankingen i mellanvikt har klivit upp och liksom kommit väldigt högt upp jättesnabbt. Och då sa han det också, att det finns det är inte en sån läskig division lätt tungvikt. Han bara, absolut, uppe på högsta toppen, där finns det tufft motstånd. Men på vägen dit så är det ganska urvattnat. Och det här får man ändå tillägga, alltså, det här har vi pratat om flera gånger. När det finns, är det två viktklasser som har problem med att få in ny talang, då är det lätt tungvikt och tungvikt. Ja. Det är packat när det kommer till topp 5, men det är extremt glest utanför. Du har riktigt tuffa motståndare där som är otroligt bra. Men utanför det så är det, jag menar, lätt tungvikt och tungvikt, det är inte lättvikt och vältevikt.
Nej, liksom absolut vägen. Inte. Och jag vill ju ändå säga att jag har ju länge sett det som att det var DC, Anthony Johnson, John Jones, Alexander Gustafsson. Mm. Och det är ju de Alex har förlorat mot, ja. Tyvärr. Och det har varit en klass för sig. Och det var ju det som lite gjorde den här viktklassen väldigt tråkig, skulle jag säga. När då helt plötsligt Anthony Johnson försvinner.
Ja.
DC nu försvann. John Jones var borta. Ja, då var det Alex kvar. Man sa, okej, vem ska han möta nu? För när han mötte Blahovic, trots att han gör, skulle jag vilja säga, nog en av de sämsta matcherna i sin karriär, fortfarande vinner.
Ja.
Alltså, han möter Manova, inte jättebra match heller. Han vinner. Alltså, Alex skulle 9 av 10 slå alla topp 10 killar. Förutom då toppen där. När det kommer DC, det kommer John Jones.
Mm.
Då är det tuffare. Ja. Och de är en liga för sig i den viktklassen. Och jag tror Luke Rockhold också vet om det.
Absolut.
Det är därför, för han drömmer om ett bälte. Han vill ju ha ett bälte och... Han är lite för liten, tror jag också, för att just kunna hota John Jones och Alex som nu är kvar.
Ja, jag gillar ändå att han vill gå upp, och jag hoppas att han går upp nu. Jag hoppas, och det här har ju då med hans viktnedgångar att göra. De har blivit väldigt jobbiga, de påfrestar väldigt hårt på kroppen, vilket jag kan förstå. Han är ändå stor för mellanvikt. Men, och det behövs. Jag tror att det är bra när mellanvikten ändå sitter med så mycket talang. Då ser jag hellre att lite talang går upp en viktklass.
Ja, men
och liksom jämnar ut lite så att det blir lite tuffare i lätt tungvikt. Och vi vill även se då, ja, mer fighter. Jag har en liten joker i leken när det gäller lätt tungvikt. Det är för mig Dominic Reyes. Han har sett fenomenal ut. Debuterade ganska nyligen i viktklassen. Avslutar sina motståndare obesegrad. Jätteintressant för vad han kan leverera under 2019. Där känner jag att vi... går över.
Vi säger Anthony Smith. För Hiller.
Ja, men precis.
Det är där uppe han är. Och det är också en match jag tror att han vinner. Men vi konstaterar det.
Mm. Absolut. Det tycker jag definitivt. Och med det sagt så går vi på första titelmatchen på det här kortet. En så kallad superfight. Där vi har då mästaren i bantamvikt, Amanda Nunes. Som hoppar upp en viktklass till fjäder. För att då utmana Chris Cyborg. Amanda Nunes, mästarinnan i bantamvikt, har ju sett riktigt bra ut, tycker jag. När hon snodde bältet utav, det började ju då med Misha Tate. Och det var som att när bältet väl försvann från Ronda Rousey, då bytte det händer ganska frekvent. Fram tills att det hamnade då hos Amanda Nunes. Amanda Nunes record just nu är 16 vinster, 4 stycken förluster, varav 11 knockouter och 3 stycken submission vinster. Hon har förlorat på 2 knockouter, en submission-vinst och sen då på ett domslut. Senast att besegra henne är Kat Zingano och det är år 2014. Sen dess har hon gått obesegrad och nu senast så vann hon mot Raquel Pennington. Jag tror nog att den enda som hon har haft lite tufft mot, måste jag säga, Valentina Shevchenko.
Ja, alltså vi sa ju det här senast i sändning, att om inte Valentina Shevchenko, loj är väl fel ord, men varit väldigt passiv, så ser jag att hon hade vunnit den matchen. Mm. Jag tyckte Valentina Shevchenko var en bättre fighten, bara att hon inte gjorde det lilla extra för att faktiskt vinna.
Nej.
Det var en konstig match. Men Valentina Shevchenko, även sist vi kommenterade den här, så är det också, det är konstigt. Det är så otroligt få tekniker. Det är bra. Det är bra allting, men det är få tekniker.
Mm. Ja, hon vinner ju. Hon vinner ju. Och jag tror lite, jag har ju diskuterat mycket det här med volym. Jag gillar när folk faktiskt kommer med volym. Jag tror att om Shevchenko hade vridit upp volym, jag tror hon hade avslutat Rose Namajunas. I alla fall. Nu känner att vi...
Rose.
Förlåt. Ja. Joanna Jędrzejczyk, ja. Såklart.
Precis.
Nej, men jag håller med. Och det anledningen till att jag också lyfter det här är lite det för att Chris Cyborg är ju då den dominantaste och den läskigaste kvinnan inom MMA, får vi ändå säga att hon är. Hon har bara en enda förlust, om jag inte ser helt fel, så är det hennes första eller andra match hon förlorar, och sen dess har hon gått och helt obesegrad. Och hon har 20 vinster, en förlust, varav 17 stycken knockouter. Och det är inte många personer som jag tycker att det ser läskigt ut när de väl börjar hitta avslutet. Varken i herrarnas eller damernas viktklasser. Det finns några där det blir obehagligt. Bernice Le Silva i sin prime var en person där var så här, det är läskigt när han går på avslut. Chris Cyborg är en sån person där jag känner lite den känslan. Det är så här, det blir, fan, det finns en sån killer instinct i den personen. Däremot tycker jag att hon under sina senaste matcher, får nog se sen hon kom till UFC, lite smartare.
Mm.
Inte för att hon var osmart innan, men hon stormar inte på samma sätt. Hon är mer kalkylerad. Hon bryter ner sina motståndare.
Ja, det är en högre nivå som mycket, jag tror hon också.
Högre IQ, helt enkelt. Ja. Fighter IQ tycker jag. Det är mycket, hon är skarpare. Hon...
Absolut. Men lite det du säger, hon har varit obehaglig. Och det, alltså, jag vet inte, men det är väl ingen hemlighet att hon har dopat sig. En gång dopad, alltid dopad. Och jag tycker man ser det. Det som gör det ibland lite obehagligt, det är att det är en man som slåss mot en kvinna, kan det kännas. Alltså hon är så mycket större och starkare. Och man säger att hon... Jag tycker personligen på en rent teknisk plan att det är inte så vackert och cleant alltid. Det är bara fruktansvärd power. Men det är det som kommer bli intressant i den här matchen, för nu ställs hon mot en annan tjej som också har en hel del power.
Mm.
Att just den faktorn, jag ger den till Chris Cyborg, hon är större och tyngre, men jag ser ändå att den inte är sån stor fördel till henne som det annars kan vara.
Jag tror väl att det här blir väl det tuffaste motstånden hon har fått på länge, och hon har ju själv hintat om att hon vet inte ens om det här kanske är hennes sista match i UFC. Lite för att hon känner att liksom, det finns egentligen inget, det finns för få tjejer, och de flesta som kommer in för att möta henne och sen förlorar dem och så är det klart. Jag vet ju inte var hon skulle gå, men det är ju en viktklass som är glesare än glesast.
Alltså det är ju, man kan ju knappt säga att det är en viktklass.
Nej, och den är ju enda skapad för hennes skull. Det är därför de har skapat fjäder. Men jag gillar den här matchningen, jag gillar den här superfighten. Den är väldigt intressant.
Ja, absolut, den är jättespännande.
Och jag måste bara tillägga den här bubblaren, för jag kollade om Amanda Nunes mot Ronda Rousey igår. När jag ser den matchen så tänker jag direkt, hade Ronda Rousey fått matchningen mot Chris Cyborg som hon bad om tidigt i sin karriär, då hade Ronda Rousey varit en väldigt fattig person idag. Hon hade aldrig någonsin fått den stjärnstatusen som uppstod, utan hon hade varit rätt borta från MMA-gamet mycket, 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 mycket tidigt, så det hade inte varit det legendariska prat om Rousey som det var.
Nej, med hennes mentala inställning så... Hade karriären tagit slut mycket fortare.
Ja, definitivt. Men Chris Cyborg är ett odjur. Hon är riktigt, riktigt läskig. Jag vet liksom inte bara riktigt hur... Jag ser ju såklart Chris Cyborg som en stor favorit. Jag ser henne som vinnare, kort och gott. Alltså jag tror att hon kommer kunna avsluta Amanda Nunes. Det är MMA, allting kan hända. Amanda Nunes kan definitivt avsluta Cyborg. Jag har svårt att se det, men min fråga till dig blir nog lite, hur tror du att Amanda Nunes skulle kunna besegra Cyborg?
Jag skulle kunna se just den här volymen och det hon gör bra är att ta vinkel. Bra fotarbete har hon. Men Cyborg är lite mer stillastående, så det skulle kunna vara en avgörande faktor. Sen om vi såg Holly Holm till exempel mot Cyborg, så enda stället där Holly Holm faktiskt lyckades relativt bra, det var i clinchen. Och kan Amanda Nunes utnyttja det, trycka upp mot buren, kanske få någon nedtagning och så, men jag ser ju Cyborg som favoriten. Men jag tycker att det är en spännande match. Just vissa matcher kan man innan, okej, den här kommer se ut så här, man har en hyfsad bra idé om det, men jag vet faktiskt inte riktigt hur den här kommer se ut. Det kanske, oftast kan man ju avgöra det efter 2 minuter eller ännu kortare, men det kan också vara så att det här kan bli en fram och tillbaka match där Amanda Nunes faktiskt bjuder upp Cyborg. Och hur kommer Cyborg hantera att bli pressad? Hur kommer hon hantera att kanske bli nedtagen, komma in i rond 4 och kanske inte ha kört över sin motståndare? Alltså, det är många sådana saker. Jag vill så gärna se det. Jag vill se att Amanda Nunes bjuder upp och Cyborg får lite jobbigt.
Ja, men det blir ju det här, alltså man pratar om intressanta matchningar. Jag skulle säga inom den kvinnliga divisionen av MMA, det här är den intressantaste matchningen som jag kan komma på just nu.
Ja, alltså om vi har pratat om det ibland, säger man baddest man on the planet.
Ja.
Det här är baddest woman on the planet.
Ja, 100%.
100%, utan tvekan. Den som vinner det här är baddest woman on the planet.
Definitivt. Däremot så kommer jag kommer citera dig här nu.
Ja, tack.
Ja, att om det är någon som kommer få den andra att se ut som en amatör, som du sa om Max Holloway och Brian Ortega, och du menar då att Max Holloway skulle göra det mot Ortega, då ger det till Chris Cyborg.
Ja.
Jag kan se lite att det kan bli en sån sak också. Om det går åt ett håll där det är någon som får någon att se amatöraktig ut, då är det Chris Cyborg som får Nunes att göra det.
Ja, absolut. 100%. Hon är ju, som vi säger också, hon är fysiskt överlägsen och bara elak. Och det man hoppas på är ju att Amanda Nunes ska ta ut Cyborg på lite djupt vatten och få henne att kämpa. Sen behöver inte Amanda Nunes vinna för det, men hon kommer inte få Cyborg att se dålig ut. Det Nej. Tror jag inte.
Nej, hur som. Spännande match, supermatchning. Titlar står på spel. Okej, är vi redo nu att börja diskutera Alexander Gustafsson mot John Jones? Det är andra gången de möts. Nu är det turmöte. Okej, nu kör vi. Alexander Gustafsson och John Jones möttes för första gången. Möttes de i Toronto, och det var alltså 21 september 2013.
Alltså det är 5 år sedan, det är så sjukt.
På den tiden så var det ju inte många som räknade med Alex. Speciellt inte utomlandsmedia gjorde nog definitivt inte det. Jag tror att vi var nog i vår egen lilla bubbla här, att Alex kunde hota John Jones. Jag tror att vi i vår bubbla hade faktiskt rätt. Det här är då klassat som den bästa matchen i UFCs historia enligt många. Jag har tittat om den, jag har sett den flera gånger. Jag satt igår och kollade om den, och det jag reagerade på, om vi bara går liksom på fighten i sig, så när jag ser matchen, den är bra, det är en väldigt bra match. Jag skulle inte säga att det är den bästa matchen jag har sett. Jag känner att jag har sett väldigt mycket bättre matcher. Men jag ska lyfta varför och vad det är som gör att det här är den bästa matchen i många ögon. Det är för att John Jones var inhuman, som någon sa. Omänsklig. Han hade dominerat alla, vunnit över alla på ett väldigt enkelt sätt. Alex kommer in. Folk anser att han kommer inte vinna. Men helt plötsligt visar Alex att den här personen är mänsklig. Han tar ner John Jones, han ger John Jones ett cut, han får John Jones att inte se ut som John Jones. Han visar att den här herren har väldigt många svagheter och han är mänsklig som alla andra. Vilket summa summarum är att det här är den bästa fighten enligt många. För att vi får se den här superhjälten helt plötsligt börja bli besegrad. Och det är spännande och det är det som triggar den här grejen i oss att vi börjar känna att fy fan vilken jävla bra fight. Vad spännande det är, för att det vi tar för givet inte längre är det som händer. Jag fick lite den känslan också när man såg faktiskt Holly Holm mot Ronda Rousey. Man satt och tänkte det kommer gå åt ett visst håll, men helt plötsligt så börjar alla de här hålen i gamet visa sig och då blir det ännu mer spännande och det är vi triggas av. Så summa summarum, det här är världens bästa fight i UFC, i lätt tungvikt, på grund av Alex.
Ja, nej men absolut. Jag tycker att det är en bra breakdown. Sen vill jag säga att John Jones är på en högre nivå än Ronda Rousey. Men nej, men jag håller helt med dig. Jag har ju också sett matchen ett par gånger. Jag såg den också igår. Och precis som du säger, jag har sett alltså för mig i Max Holloway mer häftig match på många sätt. Men det är just det där. Han får John Jones att se mänsklig ut. Och jag skulle väl inte heller vilja säga att han visar brister alltså i sitt game, utan det är bara att Alex är så sjukligt bra. Och det här har jag sagt i så många år, i så många sändningar, så jag tappar räkningen, men Alexander Gustafsson är den bästa MMA-fighter jag någonsin har tränat med. Och jag har tränat med John Jones, jag har tränat med Daniel Cormier, jag har tränat med Luke Rockhold, jag har tränat med GSP, jag har tränat med Cowboy. Alltså listan är ganska lång vilka jag har kört med. Och när Alex får, när han är som bäst, då är det ingen i världen i lätt tungvikt som kommer vinna mot han. Men vi har inte fått se den Alex en enda gång skulle jag säga. Vi har sett glimtar av han. Jag vill säga att vi såg glimtar av han mot Glover Teixeira.
Mm.
Nej, alltså det, jag ryser bara. Jag ryser. Ja, men de tre uppercutsen, förflyttningen, över hans högen. Det är så vackert så det är helt sjukt. Och vi kunde se glimtar av det i John Jones-matchen. Men han har inte riktigt nått upp till sin fulla potential som är så mycket högre. Vilket är häftigt.
Nej, jag håller med. Jag måste bara bryta ner statistik för jag känner att det är viktigt att vi får in statistiken här. Börjar med Alexander Gustafsson. 18 vinster, 11 knockouter, 3 stycken submission-vinster. Han har 4 förluster, 1 knockout, 1 submission, 2 domslut. Tilläggas då att efter hans förlust då mot John Jones, vi tar det därifrån, vann han mot Jimmy Manoa i rond 2. Sen mötte han Anthony Johnson, snöpligt, förlorade i rond 1. Efter det får han Daniel Cormier en titelmatch, vilket jag personligen har haft väldigt mycket tankar om. Var det bra att han fick den matchen då, att han tog den? Jag tror att han hade en mental Mount Everest att bestiga efter sin förlust mot Anthony Johnson. Han förlorade den på delat domslut och är så nära också att vinna. Och jag tror att hade han kanske haft en match emellan bara och vunnit den matchen, då hade han tagit bältet mot Daniel Cormier. Jag ska bara summera. Blachowicz och Glover Teixeira. Och nu är vi där vi är nu.
Ja, om vi tar DC-matchen där. Det var ju ett mentalt Mount Everest. Han var tvungen att besegra eller bestiga. Och jag tycker Alex gör en rent ut sagt dålig match mot DC.
Jag håller med.
Alltså det är jättekonstigt att säga, om man bara, vem är du att säga det och jag. Men då ser jag att det är Alex otroliga potential och hur han kan fightas. Och att han ändå tar det här till en split decision och är alltså en hårsmån ifrån att faktiskt avsluta DC. Och det visar vilken otrolig kapacitet han har. För i den matchen, och här vill jag ju koppla in det mentala just som du nämner, för jag upplevde att han var väldigt osäker. Han tittade mot sin hörna i matchen. Han höll sig inte till, jag har svårt att säga att det var den gameplanen de hade gjort. Och han svävade ut helt, upplevde jag. Men ändå split decision. Alltså det är helt galet. Mot mannen som är rankad etta pound for pound i världen.
The double champ, Daniel Cormier, DC, double champ helt enkelt. Det, och när vi pratar om det här mental Mount Everest, precis som du säger, Alex såg inte bra ut i den matchen. Nej, det gjorde han inte. Och det visar också hur bra han är. För när han ser dålig ut, då tar han det double champ till ett split decision.
Jajamän,
det säger alltså, jättemycket. Så jag tror ibland ska man inte heller vara, ja men vadå, varför säger att han var dålig? Jo, men det är för att vi vet potentialen, ja, alltså, som
kan,
han har.
Jag kan säga att matchen mot Blaovic, fruktansvärd.
Mm.
Han vinner i alla fall.
Jaja.
Matchen mot Jimmy, inte fruktansvärd, men mindre bra, vinner i alla fall.
Mm.
Alltså, det är den nivån Alex håller, och det var ju det vi sa, eller jag sa innan här, precis, just hur den viktklassen ser ut. Han, på en dålig dag så vinner Alex 9 av 10 gånger mot alla utom för topp 3 nu.
Det jag ser på Alex nu, och det tyckte jag såg redan när det var deras första mötet mot John Jones, det är hela han förändras. Det finns, jag vet att jag pratade med en kompis om just första mötet, och då sa jag, han bara, Alex kommer inte vinna, och så här, jag tror faktiskt att han gör det. Han bara, men varför tror du det? Jag bara, titta på intervjuerna. Det är någonting med hans självförtroende, det sättet han pratar på, det är hela hans utstrålning, det är den motivationen Alex behöver finns i Jones. Och det här har pratat om andra fighters också. Ibland kan man se med människor att de går in och de vinner. Jag gjorde en jämförelse till exempel med Darren Till för länge sedan. Man ser att han har så mycket mer att ge, och när han väl fick en matchning som mot Cowboy, då kommer den här riktiga glöden fram, och då ser de fantastiskt bra ut. Jag känner lite det med Alex också. Det behövs nog en viss typ av fighter för att få ut den bästa Alex. Och jag tror att det är John Jones. Ja. Det är som han säger själv. Bältet, jag vill vinna bältet, men att jag får vinna över John Jones, det är viktigare.
Alltså grejen är så här, om man såg hans matchen mot till exempel Blaovic, all press på sig, och det upplevde jag att han inte uppskattade. Jimmy Manova, all press på sig, han måste vinna den här för att komma tillbaka till John Jones, all press på sig. Han gillar inte det. Och något jag upplever nu, det är att han inte all press på sig. Utan man ser också på presskonferenserna det här lilla leendet smyga sig in hos Alex. Att han ler och han skrattar av ren, okej, du kommer få se. Du kommer få se på 29 december vad jag har. Och om vi går tillbaka till första matchen, just bara den mentala grejen där, och sen ska vi bryta ner den lite mer. Men så jag tränade med Alex då, och jag har även pratat med Alex nu, och det jag upplever skillnaden, och jag tycker ändå man ser det i matchen, det var han trodde på sig själv första matchen, men det var ändå det här i bakhuvudet. Kan man faktiskt vinna mot John Jones?
Mm.
Kan man vinna mot han? Ingen har gjort det. Varför ska jag göra det? Alltså, det lilla fröet. Sen kan man alltid pusha sig själv och peppa sig själv. Och, ja, men jag kommer vinna, jag kommer göra det här och det här. Och han sa ju det. Och han var ju väldigt övertygad, tycker jag. Men jag tror ändå det fröet, och jag skulle vilja säga att jag vet att det fröet låg där bakom. Men nu vet han att jag kan vinna mot John Jones. Det är bara att jag måste ta det.
Mm.
Jag måste gå in och ta det här bältet genom att fightas. Och jag tror han känner det på ett helt annat sätt i den här matchen. Och det är inga tvivel längre. Han vet om att han gör sin bästa match, så kommer han vinna det där bältet. Det är bara att göra det. Och det får han att fokusera på sin egen prestation, vilket jag hoppas då kommer leda till det här bältet.
Jo, jag tror också att det finns en anledning till varför John Jones inte riktigt har velat möta Alex igen.
Nej, absolut.
För Alex har varit på Jones och möta honom. Jag vet att Dana White har velat göra den matchningen, men det är Jones som inte har velat. Han har inte velat möta Alex igen. Nu kollisionskursen gick mot Jones. Nu är det de som möts igen. Det är så superspännande. Jag känner att man blir bara mer och mer taggad när man sitter och pratar om det. Record på Jones måste tilläggas. 22 vinster, en förlust, 9 knockouter, 6 stycken submission vinster. Och jag tänkte att vi bara ska förklara den här förlusten lite. Det är mot Matt Hamill. Och det blev då, om ni vet vem Matt Hamill är, så förstår alla att Matt Hamill kan omöjligen ha besegrat John Jones. Och det var då på grund av att han gjorde en så här 12-6 elbow. Och då avbröts matchen direkt av Steven Massagatti, vilket var, jag vet att många anser också att det breaket var väl på tok för hårt, att det skulle leda till att matchen blev en förlust. Så han blev diskad helt enkelt och torskade. Så det finns nog riktigt ingen som har följt MMA de senaste liksom åren, och då menar jag kanske mer än 3 år, som anser att Jones faktiskt går runt med en förlust, utan man har bara det som ett litet utropstecken. Vad är ett frågetecken, ska jag nog säga. Vad är det här egentligen? De möttes sen igen och John Jones gjorde en ganska enkel match utav Matt Hamill.
Ja, absolut. Det är ingen förlust.
Nej.
Alltså, det är ingen förlust. Han gjorde misstag och blev straffad för det. Mm. Så det John Jones är obesegrad.
Ja, det borde vara en no contest i sådana fall. Alltså det borde ju vara mer en no contest än en förlust.
Absolut. Men vi säger John Jones är obesegrad.
Ja. Det är precis det han är. Ska vi gå in på första mötet som utspelade sig för 5 år sedan?
Ja, men det tycker jag. Let's do it.
5 ronder. Det gick till domslut. Historiskt sett då, så förstår vi när vi har dragit upp lite statistik och sånt, att det gick inte Alex väg, annars hade vi då haft ett bälte här. Ska vi gå rond för rond eller ska vi summera matchen? Jag har gjort en liten rond för rond.
Okej, okay. Kör rond för rond på.
Lite enkelt, alltså det här var min spontana tanke om matchen. Jag tycker att för mig i den första ronden, Alex tar ner John Jones någonsin. Han gör ett litet cut på Jones också över ögat. Och jag tror att det är första gången Jones faktiskt blödde, eller är fel, eller fick ett cut i alla fall, tror jag. Ja, vi låter det vara osagt. Jag tycker att Alex gör verkligen det här lilla extra för att ta ronden. Däremot så tycker jag att Jones visar fler verktyg. Han skickar mer variation på sparkar. Han mixar upp det lite mer. Men jag tycker ändå att Alex är den som kommer in och gör skadan. Första ronden hans utan tvekan. Jag tycker återigen i rond 2 också att det är Alex som styr. Jag tycker att Jones i min värld hittar inte riktigt luckorna i den andra ronden. Jag tycker att Alex är där och plockar den ronden med. Även den tredje tycker jag faktiskt att han gör det. Däremot så tycker jag att Jones kommer in i matchen mer. Jag tycker att Jones börjar hitta ett tempo i tredje ronden och kan börja komma in lite i den. Fjärde ronden ser likadan ut som tidigare ronder tills de 40 sista sekunderna. Då kommer snurran bågen från Alex. Från Jones på Alex. Och det gör att han plockar ronden. Rond 5, Alex är riktigt, riktigt trött. Han ser helt, helt slut ut. Jones tar de sista 2 ronderna.
Ja. Nej, men det ja.
Ska jag dra domslutet hur det såg ut så att man får höra bara för
men var det 29-26, 28-27, 28-27 till Jones.
Exakt, men jag tänkte gå in väldigt specifikt. Nu har vi Judge Dog Crosby gav då rond 1 och 2 till Gustafsson, de sista 3 till Jones. Richard Bertrand ger rond 1 och 3 till Gustafsson, 2-4-5 till Jones. Chris Lee ger rond 1 till Gustafsson, 4 ronder till Jones. Det är för mig ju århundradets förvirring. Hur kan han ge 4 ronder till Jones?
Alltså jag vill säga att det är små marginaler som avgör den här matchen. Och vi har ju det här klassiska you gotta beat the champ to beat the champ. Alltså det är det är ju en oskriven regel lite att du måste faktiskt ta bältet.
Fast jag måste gå in med kritik där.
Ja, det är såklart att det är kritik. Alltså jag säger att det är en jättekonstig regel, helt orimlig.
Nej, men för att jag vet att folk tror att det är en regel. Och så här, man dömer ingen rond på att mästaren har fördel. Jag vill bara vara riktigt, ja, riktigt tydliga med precis. Det så ingen får för sig att det är på något speciellt sätt, utan det är ett snack som är på ett visst sätt, men det finns ingenting i regelverket som säger att man tittar på ronden ur den aspekten.
Nej, precis.
Jag tror mer hemmaplansfavör.
Ja, och hemmaplansfavör, och ja, jag vill ändå säga obesegrad. John Jones är den stora, man vill liksom, alltså det här är en så här klassisk bias som det kallas, man liksom, du ser det du vill se i den här matchen och det går att vrida det till Jones fördel för att det är en sån otroligt jämn match. Mm. När jag tittar, alltså det är så svårt att vara opartisk, jag vill ju säga så, Alex vann, men jag kan ändå ge Alex rond 1 och rond 3 tycker jag. Och sen kan jag ge, tvåan är sjuk jämn. Alltså den är jättejämn. Jag tycker Jones vinner 4-5. Alex vinner 1-3. Det är så jag tycker det är. Och tvåan är... ja. Alltså det är där jag tror den här lilla favören, både av hemmaplan och att man är champ. Det är där... för den var... det var jättesvårt att säga i de två.
Nej, det är där, små marginaler,
ja,
jag håller
det
med dig.
Det är den jag tror, och det är den ronden som är avgörande. Mm. Kommentatorerna säger i sändningen också, okej, Jones vinner 4-5. Har han vunnit någon av de första ronderna? Och det var ju tvåan som var där en hårsbån. Alltså det är inte, den är inte, alltså det är så här, ja. Alltså vi har sett mycket värre domslut. Det här är inget dåligt domslut skulle jag säga. Det är inte, det är inte ett rån.
Nej.
Det hade ju varit otroligt roligt. Och jag hade ju velat att Alex vann. Men det är inte en skandal.
Nej, jag vet att vi såg den live, du och jag tillsammans. Och jag vet att när domslutet skulle ropas ut så var jag skitnervös och så säger jag, fan, han har nog vunnit det här. Och då vet jag att du säger, nej, han har inte det. Nej. Jag minns det så väl. Tyvärr, han har faktiskt inte gjort det. Och så kommer utropet, jag bara, vad fan.
Nej, jag tyckte inte att han vann när jag såg den live. Men det är också att, det får jag säga, jag har en tendens när jag ser folk man bryr sig om. Mm. Att jag blir så, nej, det går inte. Nej, det är över. Alltså varje träff som Alex får reagerar jag med ångest.
Ja, jo.
Och den ångesten sitter kvar genom alla ronder och sen i slut har jag extremt mycket ångest och känner, den här ångesten visar att han inte vann. Så jag är absolut inte någon bra domare eller mina vänner går matcher. Men det är så jag ser det. Att Alex vann ettan och trean. Han hade kunnat vunnit tvåan, men ja. Att den gick till Jones var också, det var ett så här. Och det är där jag tror. Det är där jag tror domarna sitter och bara, fan, det här var tajt. Ah, jag ger det till The Champ. Jag ger det till hemmakillen. Alltså den lilla avgörande faktorn spelar in där.
Nej, men så är det. Och det är en match som vinns på, det är, alltså ronder vinns på små marginaler. Även om jag nu tycker då att Alex vann, så vill jag verkligen poängtera att det är med små marginaler han tar den. Det är jämnt, men jag tycker att han skickar mer slag, och jag vet att det dyker upp också i rond 4 så kommer upp headstrikes och då är det 88 stycken favör för Alex, medan Jones bara har träffat då med 18 stycken mot huvudet. Det kan säga allt och det kan säga ingenting, för Jones skickar sparkar, han sparkar mot benen, han mixar upp det på ett annat sätt än det Alex gör.
Ja, absolut, det är mer jabbar också. Alex träffar mycket med sin jabb, men ja, jag säger också det. Hade jag varit domare hade jag matchen till Alex. Då hade jag gett han rond 2. För det var ju som sagt, jag håller med domaren, eller att jag förstår dem.
Ja.
Och tvåan var, när jag satt och tittade igår och jag satt och dömde för mig själv, jag bara, jag vet inte. Mm. Alltså jag vet inte. Och ja, ettan, trean tycker han vinner. Mm. Fyran, femman vinner Jones. Tyvärr hade Jones inte fått snurrarmbågen, för det är Alex bästa rond. Fyran är Alex bästa rond. Och den vinner han klar. Och det, som du säger, med headstrikes kom upp. Man bara, okej, han har det här. Och så kommer armbågen och Jones är nära att avsluta matchen där. Och det sätter ju även prägel på rond 5.
Ja, 100%.
Så det var en snurr armbåge bort från att vinna.
Ja, och det är det alla säger.
Ja.
Det är ju verkligen det alla säger. Och det har ju funnits väldigt mycket argument. Jag vet att när matchen var över, då, alltså om man tittade på nu forum och sånt på nätet. Folk var rätt övertygade om att Jones hade torskat. Det var en sån diskussion. Därför är det väldigt intressant att folk nu anser att Alexander Gustafsson är ungefär den enklaste matchningen för John Jones. Vilket jag tycker är helt sjukt att folk överhuvudtaget pratar så. Vad har John Jones gjort efter Alexander Gustafsson? Han har besegrat Glover Teixeira, han har besegrat Dan Cormier och Vincent Pro och sen Dan Cormier. Han har även hunnit bli av med bältet, jag tror att det är 2 eller 3 gånger. Han har råkat ut för så mycket skandaler, och det är egentligen skandalerna som har präglat John Jones liksom karriär på något vänster senaste tiden. Han har kört in i ett träd när han var full, han har hoppade över en stoppskylt, kör in i en bil varav det visar sig att det är en gravid kvinna i bilen, John Jones springer därifrån. Det har varit skandal på skandal på skandal på skandal på skandal. Frågan nu är: skandalerna påverkar om John Jones eller inte när han väl kliver in i buren? Jag måste säga att jag tycker att när han kom tillbaka mot Vincent Pro i april 2016 gick de 5 ronder, han vann den matchen. Men jag tyckte John Jones såg ut som crap. Alltså.
Ja, han var så, jag såg den i USA och jag vet, DC sa det, hade jag mött den här John Jones, då hade jag vunnit.
Mm.
Garanterat. Och han såg riktigt dålig ut. Jag tror mycket, mycket mentala spärrar, problem påverkade hans prestation. Och det var ju den här tiden också, det får man ju tillägga. Det var då John Jones började träna väldigt mycket byggning.
Ja,
och blev väldigt stor. Helt plötsligt såg han så här gigantisk ut på alla bilder, och senare åkte han även fast för doping. Så man kan ju diskutera. Han såg långsam ut. Han såg trög ut. Jag vet, DC sa just det här att ja, det är så där det går när man styrketränar. Alltså, han såg ut som en byggare helt plötsligt och fightades väldigt trögt. Och inte alls med samma flyt som han brukade ha. Det var, ja.
Jag håller med, jag tyckte det såg riktigt dåligt ut. Efter det försvann han ju igen då, efter de skulle ju möta på UFC 200. Då dök den här dopinggrejen upp, John Jones blev avstängd igen. Och sen möttes de då i förra året, var på John Jones avslutar Danny Cormier med en huvudspark
och blev avstängd igen.
Ja.
det har varit en soppa med John Jones, och vart han befinner sig mentalt, det är stora frågan. Jag vill koppla tillbaka till första matchen med just John Jones, för jag har länge sagt och tyckt och tänkt att folk, eller John Jones gick ut och sa ja, men under den här matchen så knarkade jag och festade som hårdast.
Ja.
Just mot Alex då, precis innan matchen var jag ute och gjorde det här och det här. Jag bara, ja men jag tänkte det, eller ja, ursäkter, det är något att skylla på för att Alex gav dig din tuffaste match. Och så igår när jag satt och tittade på den så tänkte jag, hade jag det i bakhuvudet, och så första ronden, Alex studsar runt, han rör på sig skitmycket, han är ute med jabbel, han är ute och leker, John Jones rör inte särskilt mycket på sig. Han går efter Alex. Det är det han gör. Han går efter, slår några slag, några sparkar. Men inte mycket aktivitet från hans sida. Och så går de in i första rondvilan. Och Alex sitter väldigt fräsch. Sitter och pratar och lyssnar. Jones ser trött ut. Och jag bara, varför är han har inte gjort så mycket, och Alex är mycket fräschare ut och rör på sig mycket mer. Rond 2, samma sak. John Jones ser mer och mer förstörd ut. Och då ringde det här i huvudet. Kan det ha varit en sån påverkan? Kan det ha varit att han var i lite sämre form och att det påverkade på något sätt då det blev en väldigt tuff match för han? Det var bara en sån tanke jag fick. För Alex är fräsch ut fram till snurrarmbågen. Och det är, Alex har ju en fruktansvärd kondition. Han är en konditionsmaskin. Och han är väl det närmaste jag vet just den 100 meters sprinten och maratonlöpan. Otroligt explosiv, bra kraft, men ändå orkar röra på sig. Men det var en sån tanke som dök upp igår. Kan det ha påverkat John Jones? För jag har tidigare tänkt, du kan inte gå 5 matcher i dålig form. Alltså vad är det för skitsnack? Ja, men jag var i dålig form, det var därför. Men du gick 5 ronders krig. Du var i bra form. Men så igår dök den här lilla tanken upp. Kan det ha varit så att han var i lite sämre form? Ja, alltså det var bara en sån tanke. Jag har inget svar tyvärr. Men han har själv gått ut och sagt det. Och jag har trott att det varit skitsnack. Så bara igår, ja, är knepet.
Ja, nej, det är knepet. Och det leder oss ju in då till, vad kan vi förvänta oss på det här mötet? Jag menar, vi vet vad vi får med John Jones. Jag menar, vi har sett den bästa John Jones, om vi säger så. Däremot så tror jag inte att vi har sett den bästa Alex.
Nej, absolut inte. Vi har inte sett den bästa Alex. Sen är ju marginaler att Alex som Glover, mot Glover senast tycker jag gör en fantastisk match. Och det är ju små detaljer som kunde varit bättre, som man även kanske kan hitta i John Jones matcher också, såklart. Att han kan ha gjort vissa saker bättre. Men jag vill bara en sån här grej nu säga. Vi vet vad vi har att vänta av John Jones. Det är inte jag vet alls.
Nej, alltså vi har sett den bästa John Jones.
Ja, precis. Men just det här, Alex vet jag vart han står mentalt idag. Mm. Jag vet att han nog troligtvis mår bättre mentalt än han någonsin har gjort. Jag tyckte vi såg det i Glover. Han har fått barn, nu har han fått ett andra barn. Helt plötsligt har han sagt, okej, fightingen är inte allt. Vilket är en bra inställning att ha i matchsituation. Mm. Det är väldigt, alltså träningssituation kan det vara lite sämre när man inte har det här flytet, man orkar, vad fan, jag skiter i att träna, jag hemma med barnen eller jag gör något annat, jag börjar jobba. Men när du går in i matchsituation där pressen är otroligt hög, då är det skönt rent mentalt och så här, okej, det här är inte det viktigaste i mitt liv. Jag gör det här för att jag tycker det är kul och jag vill bara bevisa det här. Jag vill bara göra det här för att det här är något jag tycker är kul och något jag vill till mitt legacy på något sätt. Och även kan ju vara motivation att jag gör det för mina barn och så vidare. Men det släpper lite av den mentala pressen. Så vi såg när han hade mot Blažić till exempel, där han har väldigt press på sig att prestera sämre. Och nu upplevde jag mot Glover att han inte hade det. Och jag tror han inte har det nu heller på samma sätt, då John Jones är favorit. Men John Jones, vart står han i det här mötet? Mm. Vilken John Jones är som kommer in? Vad har han gjort?
Ja, är det OSP John Jones? Eller
ja,
är det...
precis. Vad har han gjort de senaste månaderna, åren? Har han blivit bättre sedan deras första möte? Hur mår han? Vilken press känner han? Jag har ingen aning. Vad gjorde han igår? Var han ute och festa eller var han och träna och klippte vikt?
Han har ju sagt att han inte riktigt har slutat med vissa grejer. Nej. Det sa han också.
Precis. Att han, sen vet man inte vad det innebär. Att
han menade väl
dricker.
Att han fortfarande dricker alkohol och rökte. Nu är ju att röka på lagligt i väldigt många delstater. Så de sa han. Han sa inte att jag snortar kokain eller gör något annat. Han höll sig till de lagliga drogerna, om man nu får säga så, alkohol och gräs.
Och då är det också här, vad är mängden han in, för det är vadå, Alex dricker öl också. Alltså,
och gillar kanelbullar.
Ja, precis. Alltså, det säger ju, men hur mycket? Mm. Vad gör han liksom en vecka innan match? 2 veckor? Är det då han festar till det för att få den här ursäkten igen? Alltså, min fråga, vilken John Jones är vi kommer få se? Jag har ingen aning. Vi kan få se en fantastisk John Jones som har utvecklats och mår bättre än någonsin och går in och presterar. Eller så får vi en John Jones med väldigt mycket ångest och som inte har det han en gång hade. För det har gått många år. Mm. Han har blivit äldre. Hur har det påverkat han? Ja. Många frågor.
För en sak vi vet däremot, det är att jag tror att Daniel Cormier tar fram den bästa John Jones. Det tycker jag han bevisar när de möttes i returmötet.
Absolut.
Då kommer den bästa John Jones fram. Kommer Alex kunna få fram den? Det återstår att se. Jag pratade faktiskt med Magdi Chamas från All-Star. Hela teamet är i Vegas. Alex och Illir och alla coacher. Och de bor alla ihop i ett stort hus. Han säger själv att Alex han är på helt rätt plan. Mentalt, han är fysiskt väldigt bra. Vikten är på helt rätt nivå också. De har tagit in George Lockhart faktiskt, som är med dem och jobbar med kosten. Så de får maten serverad varje dag. Och jag gillar George Lockhart. Jag tycker att jag har lyssnat på lite poddar och intervjuer med George Lockhart. Jag tycker han följer verkligen vetenskapen med mat. Så när de tränar så baserar de maten på vad de har tränat för att se vad de måste fylla upp med. Och jag gillar verkligen att fighters börjar fokusera på maten och tar in en person som sköter allt. Så fort träningen är klar, då ringer de, vi på väg hem, vi är där om en halvtimme. Då står maten på bordet när de kommer dit. Och då har de fått rätt mat efter det de har gjort och det de har presterat, både han och Illir. Det låter bra. Han sa en ganska rolig grej, att han och Putte Berisha brukade gå ut och gå på morgonen, och så började de gå igenom allting som de trodde att Jones kunde komma med. Och när de då har gått igenom allting så säger de: vad har vi lärt oss av den här diskussionen? Jo, att vi har inte en jävla aning om vad John Jones kommer göra.
Nej men det var ju lite det man bara tar det. Vi har ingen aning om någonting med John Jones.
Nej.
Det är det som gör matchen spännande eller ångestframkallande, ja. Beroende på hur vi vrider på det här. Men
han har ett sånt stort arsenal. Det är det som är grejen lite. Om man nu ska särskilja Alexander Gustafsson och John Jones, så är det att John Jones har en större verktygslåda i min mening. Ibland kan det vara det som är avgörande för matchen. Ibland behöver det inte vara så. Det är det man inte vet. Men han har större verktyg. Han har fler verktyg.
Ja, absolut. Men det jag vill säga också med att det jag hoppas är att John Jones efter deras första möte, vilket jag har sett på hans Instagram och även när jag har varit där och tränat med han har nämnt. Det var just det att Alex visade att hans händer var så mycket bättre. Hans boxning var så mycket bättre än min, så jag var tvungen att börja träna boxning. Och jag hoppas innerligt att John Jones har lagt mycket tid på sin boxning och kommer förlita sig på den. Och tro att det här, med några månader eller år, beroende på vad vi ser här, att han tränar mycket boxning. Han försöker bli bättre på händerna. Och han har ju en tendens att vilja ta matchen dit motståndaren vill. Bara för att visa. Det har han ju gjort i flera matcher. Så här, jag kan slå dig på din hemmaplan. Och jag hoppas att det är det vi kommer få se. Att han kommer försöka slå Alex med boxning. Och att han har en tilltro till sina händer. För ja, Alex boxning är på en annan klass. Ja. En annan nivå. Och jag hoppas att det kommer bli en sån match.
Ja, och det fick vi verkligen se i Globen. Där tycker jag att han visade att det var, som man säger, det var on point. Alltså, allting satt där det skulle från Alex. Han jobbade med jabbarna, med distansen. Jag blir så trött när folk säger att Alexander Gustafsson sprang. Nej, Alexander Gustafsson gick bort och ställde sig i mitten. Det är det man gör när du är i en trängd situation. Du tar dig ut därifrån, och om det gäller att du springer därifrån och ställer dig i mitten och vinkar in din motståndare dit, det är det man gör. Ja, det är det man gör. Ingen står i den dummaste av positioner och försöker vevas ut därifrån. Glida åt sidan och gå ut och ta tillbaka fighten till mitten, det är det man gör. Mm. Punkt.
Nej, men absolut. Det är inget att snacka om. Folk är ju bara korkade. Men...
ja, du la ord lite på det. Jag försökte summera på ett finare sätt. Ja, men så är det.
Ja. Men Paul, hur går det nu då?
Ja, alltså det är ju verkligen den stora frågan. Alltså jag tror att den här Alex som vi fick se i Globen och den här avslappnade Alex som vi har sett på presskonferenserna, som man säger själv, det är en mognad, det är en annan sak nu. Alex är äldre. Det har gått 5 år och några månader sedan deras första match. Alex har nog gått mot en bättre plats mentalt i livet. John Jones har varit präglad av skandal på skandal på skandal på skandal istället. Hans skandaler har liksom vuxit, medan Alex har bara blivit lugnare och tryggare i sitt liv. Jag har sagt det länge. Jag tror Alex vinner mot John Jones.
Jag tror också Alex vinner. Men bara en så här.
Men det är ingen räkmacka.
Nej, det var det jag fick en sån fråga av en annan person, att om du är tvungen att sätta ditt liv på det. Liksom, jag tror att jag sa hus och alla pengar, allt man har, allt på läge, men vi säger liv. Varför gör ännu mer? Vem skulle du satsa på då? Och då fick jag bara den här känslan, alltså dåtiden, bästa sätt att avgöra framtid är ofta att titta på dåtid. Och helt plötsligt blev jag så här, John Jones vann första matchen, han är obesegrad, han har vunnit mot DC 2 gånger, Alex förlorade mot DC även om det var knappt, du vet, Anthony Johnson. Vi har, helt plötsligt blev det så här, det logiska, om jag skulle tänka med min logik, kanske är, ja, då får jag väl säga John Jones. Men när jag tänker in alla de här aspekterna som vi har pratat om och den känslan jag har, då känner jag Alex. Men det är jätte... Vad tänker du själv där? Du måste sätta ditt liv på...
Men jag tror att så fort man lägger den intensiva variabeln på någonting, då börjar man överanalysera allting, och då blir det läskigt att våga tro på Alex. Då vill man gå på det som borde vara.
Precis, det säkra, ja, på något,
precis,
sätt.
Precis, och det säkra är ju inte alltid rätt. Om nej, man säger nej. Så, alltså man, det är ju många matcher. Det är till exempel som om vi säger nu så här, jag har jämfört den här matchen så många gånger, men Tidig Dillashaw mot Henan Barao, deras första möte. Det finns inte en chans. Alltså jag hade kunnat bettat allt på att Barao skulle massakrera Tidig Dillashaw. Det blev helt tvärtom. Så jag tror att såklart när man börjar sätta sitt liv på grejer, då tar man det säkra kortet. Den här är mästare. Det är han som kommer vinna. Jag tror att då går man på det. Så jag tror att den variabeln gör också att man tänker på ett annat sätt. Och då blir det läskigt.
Men det var det jag ville lyfta fram. Ja, just det där att vrida på det. Och inte bara enkelt säga att... För nej, alltså, det är med hjärtat också.
Jo, men absolut. Men alltså, det är ju ingen enkel match. Jag säger ju inte, som jag sa, det är inte en räkmacka. Jag tror inte att Alex kommer gå in och... Min tro nu är inte att Alex kommer gå in och bara det är slut på rondet. Det kan mycket väl hända. Och det
tidigt
kan gå
delar show.
Ja, precis. Och det kan gå åt andra hållet också. Vi vet inte. Men jag tror att Alex vinner. Jag tror däremot att Alex på något sätt behöver nog säkra vinsten med ett avslut. Jag tror att om det ser jämnt ut lite på samma sätt som sist, att Alex har små fördelar, då är jag rädd för att domslutet kan glida tillbaka åt samma håll till Jones som det gjorde under första mötet. Alex har sagt att han ska avsluta John Jones i tredje ronden. Det vore ju fantastiskt.
Ja, det vore fantastiskt. Sen jag vet, jag hade ju själv en sån, hur avslutar du matchen? Headkick. Varje gång uteslutande rond 2. Jag liksom, vad ska jag säga? Jag har ingen aning, jag får dra till med något. Och det är väl det Alex också tänker och gör. Sen finns det ju sådana då, som Max Holloway, som säger att nu avslutar han och faktiskt gör det.
Ja. Eller Conor McGregor som säger ronden och så blir det så.
Precis, de är lite bättre på förut. Får det kanske Alex också. Vi får hålla tummarna för det.
Men vi har, alltså, vilken match vi har att se fram emot. Det är helt alltså, otroligt. Alltså, det här är det största för oss här i Sverige. Alltså svensk MMA-historia kan bokstavligen skrivas på ett helt fantastiskt sätt tidigt på morgonen den 30 december.
Ja, nu rör jag lite igen. Åh, ja. Ja, alltså jag vill inte ens att vi börjar diskutera vad händer sen, för det är inte så intressant tycker jag.
Nej,
utan jag känner
det är
bara så här, Alex kommer, precis, Alex kommer hem med ett bälte och är kungen av Sverige.
Ja.
Alltså snälla. Se till att vinna det här. Det vore så fantastiskt och vi lyckönskningarna från hela Sverige gigantiska till det här, och från vår sida, det är bara det kommer vara så jobbigt att se. Jag kommer, jag blir så nervös.
Jag har fått frågan ibland hur det är att kommentera Och det är alltid en njutning att kommentera, men det finns vissa matcher. Det är inte ens en handfull per år kan jag säga. Det kanske rör sig om 2-3 stycken som är riktigt jobbiga att kommentera. Det är, nu fightas inte du längre, det känns ganska skönt för jag känner att jag orkar inte. Men det är när det är de som står nära.
Alltså, ja,
när Alex kommenterar, helst vill jag ju bara sitta och jag biter aldrig på naglarna, men där vill jag sitta med alla 10 naglar i min mun och bara bita, inte säga någonting förutom yes, nej, ja, nej, nej. Men här måste man tänka och fokusera och koncentrera. Det är världens största ära att få kommentera matchen som vi kommer få här om några dagar. Men det är, jag lovar er gott folk, det är jobbigt. Det är riktigt, riktigt jobbigt. Jag vill lyfta en sista sak bara. Vi pratade om det lite tidigare. Men var är John Jones mentalt när han faktiskt har kastat ut om att möta Daniel Cormier? Att han kan bli första titelförsvaret. Alltså, ser han förbi Alex på något sätt, tror du? Eller tror att han inte gör det?
Nej, alltså det tror jag inte. Jag såg att han skrev det och liksom så här utmanade DC, men jag ser inte en möjlighet till att han ser förbi Alexander Gustafsson. Det går inte. Då är han ju totalt sprittsprångande galen.
Mm.
Alltså, nej. Det, nej.
Nej, bra. Vi skulle kunna bolla massa grejer till, tror jag. Jag tror att vi skulle kunna repetera oss i väldigt mycket tankar och funderingar. Det här har blivit vår andra podd och det är just nu den längsta. Med all rätta, för att vi sitter ändå och pratar om en historisk dag, helt enkelt. Vi pratar om Alexander Gustafsson som har möjligheten att knipa lätt tungviktsbältet, vilket är så oerhört spännande, och vi håller alla tummar och tår, och jag kan säga från alla oss på I Like Radio, från oss på Viaplay, hela Viasat kort och gott. Alex, vi håller verkligen tummarna för dig och vi är super taggade inför ditt möte, och nu tar vi hem bältet.
Nu tar vi hem bältet. Ja. Tack för idag.
Tack för idag. Kära vänner, galan kan ni se på Viaplay. Den sätter igång 04 på morgonen, börjar huvudkortet. Och det är då söndag morgon, alltså den 30. Det kommer vara mycket, mycket uppladdningen för det. Så håll er uppdaterade och kolla in allting som vi kommer kunna göra. Jag kommer hålla en live-chat på Viaplay Fightings Facebook-sida. Och jag kommer annonsera ut tiden på min Instagram. Så följ gärna mig och Magnus Hedenblad på Instagram. Så kan ni hålla er uppdaterade om allting med MMA-podden och vad vi kommer sända och sända. Och sen kan jag också säga att dagen efter, får vi egentligen samma dag faktiskt, kommer vi hoppa in i studion. Det blir du och jag, Mange, och så kommer Valdo Zapata också ha kommit hem till Sverige. Och då ska vi diskutera matchen som har varit. Så nästa MMA-podden släpps på tisdagen, och då kommer ni få höra allting som har hänt under den helgen. Okej, nu kör vi. Nu tar vi hem guldet. Tack för den här gången.
Tack.